There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit YahooFinance.com, the number one financial destination, YahooFinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här är Bara Business med mig och Veronica. En podd där jag träffar personerna bakom några av vår tids mest intressanta, omtyckta och omtalade varumärken och företag. Jag vill ta reda på hur mina gäster tagit sig dit de är idag. Vad har just de gjort rätt? Och vilka tips och andra bra råd sitter de inne på och kan dela till oss andra? Tack för att ni lyssnar på Bara Business. När jag inte poddar så hittar ni mig på Instagram, det heter i Startup Story. Så följ mig gärna där för att hålla er uppdaterade med annan inspiration kring entreprenörskap och spännande varumärken och företag. Som vanligt blir jag jätteglad när ni också delar när ni lyssnar på avsnitten. Och glöm inte att tipsa någon i din närhet som du tror skulle gilla Bara Business. Men nu hörni, är det hög tid att ta in dagens gäst. Idag kommer jag träffa Martina Klingvall, grundare till Tellnäs. En mobiloperatör med abonnemang och växlar till små och medelstora bolag. Och som med sin teknik och plattform vill förbättra kundupplevelsen och utmana branschen. Tellnäs har gått från grundarteamet till att idag vara ett team på drygt 30 personer. Hur träffade Martina från start sina grundarkollegor? Och hur har de senare resonerat för att rekrytera rätt personer i rätt fas? Visionen är att Tellnäs ska bli globala ledare inom Teltech. Och för att nå dit är såklart människorna på bolaget viktiga. Vad har Martina letat efter hos personer som hon har anställt? Och hur har de byggt en företagskultur som både driver företaget framåt så som gör att teamet trivs? Jag tar också reda på vad Martina och Tellnäs gör mer konkret för att bygga och underhålla företagskulturen. Hej Martina, välkommen till Bara Business.
Tack så mycket. Hej, hej.
Roligt att få börja den här dagen med att podda med dig. Om man inte har hört talas om Tellnäs innan, hur beskriver du själv Tellnäs?
Vi är ett teletechbolag brukar vi kalla oss, så att vi rör oss inom området telekom. Det finns ju, om ni har ju säkert så här, medtech och fintech och det är något tredje. Googlar ni på teletech så är det väl nog bara oss ni hittar. Så vi är en mobiloperatör på den svenska marknaden, så erbjuder abonnemang och växlar till små och medelstora företag. Och sen har vi då byggt en teknik bakom där, så att vi har inte eget nät, utan där har vi, hyr vi in oss på Telias nät. Men allting som kopplar ihop nätet med att mobiltelefonerna och numren och växlarna ska funka och kunna flyttas mellan varandra och liknande, har vi byggt en plattform för att kunna göra, alltså förbättra kundupplevelsen i slutändan och kunna vara en annan typ av mobiloperatör som ändrar lite standarder. Och sen säljer vi faktiskt också tekniken till andra. via det, vi kallar det Hellness Technologies.
Det är rätt nytt, eller det är väl det senaste?
Ja, exakt. Exakt. Så att operatören har varit lanserad sedan slutet på 2017. Och sen så började vi sälja tekniken även i år.
Det här för mig känns ju som en så himla stor idé på något sätt. Att så här, utmana telekomföretagen, komma på en idé som liksom täcker in allt det här.
Mm.
Hur kommer man på en sån här idé om man ska utmana de här?
Han
behöver
vara lite galen. Ja. Jag är ingenjör i grunden och jobbade på en av de stora operatörerna innan jag startade Telnäs. Och det är en bransch där, ja, men det är ju någonting som alla behöver. Alltså alla behöver, alla har ju en eller flera telefoner och man har ju telefonnummer. Och företag har oftast också ett fast nummer i form av liksom ett 08-nummer eller 010 eller vad man har. Men tyvärr väldigt, väldigt missnöjda kunder generellt. Alltså operatörsbranschen är inte direkt känd för att vara i bräschen. Utan man byter ofta eller man litar inte riktigt på sin operatör och gör mycket. Och det handlar liksom inte om att det sitter en massa onda människor på de stora operatörerna. Utan man har väldigt mycket legacy. Och det är svårt att göra många av förändringarna som man kanske skulle vilja göra. För att man framförallt sitter fast i en röra tekniskt då. Så att jag såg väl egentligen chansen att så här finns en chans att börja om från början. Och bara göra det, göra om och göra rätt utan massa saker i bagaget. Så att ja, men designen känns som den borde vara till, inte till alla, men till en viss målgrupp som är mindre företag. Då.
Och någonstans där är det väl så som många företag startar. Oavsett liksom vad idén är i slutändan och hur stor den är, att man ser det här behovet och ser att man kan göra något bättre.
Ja, exakt. Nej, men jag tror anledningen att det inte har gjorts innan är ju för att det är ett stort projekt. Alltså det krävs ju väldigt mycket innan man ens kan börja. Och det är inte alla som kanske kommer på att man ska starta en operatör och framförallt inte bygga tekniken bakom det också. Men alltså det mesta går ju. Man måste bara börja någonstans.
Eller hur, ett steg i taget.
Mm.
Vi har ju tänkt att vi ska prata om att bygga team, skapa företagskultur, någonting som ni har gjort väldigt bra, vad jag förstår utifrån i alla fall, på Telnäs. Men först så, jag frågade ju om lite lyssnarfrågor tills du kom hit. Och då var det någon som sa, jag vill att hon ska berätta om när hon drog in 1 miljon på en PowerPoint. Så jag tänker, innan vi går vidare till dagens tema så måste du ju bara kort få säga något om det här.
Bara kommer ni ihåg om Martina, hon drog in miljoner på PowerPoint. Nej, men så här, att driva det här bolaget eller som vi skulle göra, det är ju inte en typ av business där man kan gå utan lönetag och bara bygga det organiskt. Jag gick utan lön ganska länge ändå, men man behöver ha tillstånd och operatörslicenser och man behöver ha access till någons nät och vi behöver ju bygga ganska mycket teknik innan vi kunde lansera någonting. Och det krävde ju ganska mycket kapital. Så för att komma igång och kunna ha en, alltså MVP, alltså minimum viable product på marknaden och kunna lansera något, så behövde vi ta in ganska mycket pengar. Och jag tror det behövdes också, alltså det var bra för oss också för då få validitet i själva idén och lyckas och få ett större team än bara vi som jobbar operativt med det i form av några kompetenta investerare då. Så att vi tog in 5 miljoner faktiskt ganska tidigt i resan för att kunna börja bygga tjänsten.
Och då var det bara en PowerPoint egentligen, det ni presenterade.
Det var ju då lite licenser och ett avtal och så här, men vi hade ingen produkt. Och en väldigt tydlig plan. Annars hade vi aldrig fått pengarna.
En väldigt, väldigt bra PowerPoint.
En väldigt bra plan. Ja, vi visste vad vi skulle göra. Precis. Så man trodde ju uppenbarligen på att vi kunde exekvera på det.
Såklart. Till en start så drev du ju det här själv, men så småningom och kanske i samband med den här investeringen så fick du ihop ett grundarteam. Kan du inte berätta lite bara hur den här första fasen såg ut och vilka som ändå räknas till grundarteamet?
Ja, det är ju jag som har telekombakgrund och kom på idén så att säga. Men förstod ju väldigt tidigt att jag kommer inte kunna exekvera på det här själv. Så letade ju efter ett grundarteam. Så att det är jag plus 3 grundare som har liksom varit med och byggt upp bolaget då. Och det har varit en ganska intressant resa. För att man vet ju inte alltid vad man behöver. Och i början så behöver man ju väldigt breda personligheter. Eller liksom bred kompetens för att alla ska göra lite allt. Men man behöver, lärde mig också ganska snart att är det för brett och ingen spetskompetens så kommer man behöva hjälp utifrån kring allting också. Så att hittade Jonas Sedenving, Joppe kallas han, som är var CTO från början. Nu driver han teknologibolaget som har liksom djup spetskompetens inom teknik då, fast med flit från andra branscher som mer gaming och liknande som har, är väldigt, väldigt bra på digital kundupplevelse och alltså, tekniska arkitekturer som har varit inom best practice istället. Och även Carl som kommer med från datahållet och ekonomi och liknande. Så att så här, försöka fylla hålen där man känner här är något som behöver komplettera. Så man ändå har sina tydliga ansvarsområden även fast alla är villiga att steppa in och göra lite allt då. Man är banne med överallt i början alltså.
Och du säger att du hittade de här medgrundarna. Hur hittar man sådana här medgrundare?
Oj, det kan man göra på väldigt många olika sätt. Jag gick ut i mitt kontaktnät och frågade väldigt brett. Var på mycket event och liknande. Men det slutade med personer som jag, man kan säga, kände eller indirekt kände. För mig var det liksom viktigt att ändå ha någon typ av validitet på det här för typ av person. Givet att man ska vara väldigt, väldigt tajt. Så att även fast kanske inte det var min bästa kompis. Sebbe, den tredje personen, hade jag jobbat med tidigare. Både Carl och Joppe gick i samma klass som mig på KTH. Inte några sådana som jag hade umgåtts med så mycket i klassen. Men jag hade andra i klassen som hade umgåtts med dem mycket som rekommenderade dem. Då. Då har man ändå, vad ska man säga, väldigt säkra referenser på personer. Då. Jag säger inte att man måste ha det, men när det gäller personlighet och värderingar och så är det ju väldigt stor skillnad om man vet mer om personen.
Ja, men precis. Annars kan det väl om inte annat ta ganska lång tid kanske att lära känna varandra. Men här kanske man har lite, kommer lite snabbare framåt för man ändå har någon gemensam grund att stå på.
Ja, exakt. Vi kände ju inte varandra så väl då. Det måste ju ändå. Men vi var i samma kretsar och hade fått ganska bekräftat innan att det här är personer som har väldigt lika värderingar som man själv i alla fall. Man tycker att man vill bygga samma typ av bolag och man tycker att samma typ av miljö och beteende är bra beteenden då.
Och hur gick det sen och hur länge körde ni grundarteamet och när kände ni att ni var redo att göra er första anställning?
Vi var bara ungefär ett år innan vi anställde första personen. Knappt ett år kan man väl säga. Nej, men alltså för mig så handlade det mer om inte så här, nu ska vi anställa massa folk utan vad är det vi ska göra? Vad borde vi göra, i vilken takt? Och sen så behöver man ju skaffa förutsättningar för att lyckas med det. Om det är att anställa mer personer eller om det är att ta in kapital eller om det är att gå in i ett partnerskap med någon eller något. Alltså, det handlar ju mer om att inte sätta diverse resurser eller vad man säger som begränsning utan vad är det man vill göra, vad är det man vill uppnå, vart ska man och sen vad behövs för det?
Och vad kände ni att ni behövde då när ni började anställa?
Då den första personen som kom in var inte på heltid utan en student som hjälpte till och stöttade i framförallt support. Det var efter vi hade lanserat tjänsten. Hon är idag CTO på operatören så att hon har jobbat CTO på sedan dess. Hon pluggade under den tiden. Så att hon, och det var vi egentligen för att avlasta för vi kunde inte jobba alla tider på dygnet och vi hade långa öppettider i supporten och liknande. Och sen har hon haft olika roller i bolaget sedan dess. Och sen var det en säljare som kom som nummer två.
För det där tycker jag är spännande just när man ska växa teamet. Att jag träffar många entreprenörer som är just så här. Men gud, vilken ordning ska vi växa? Vilken kompetens är viktigast för oss att få på plats? För att vi kanske ska kunna fortsatt växa. Hur ska man tänka där?
Alltså jag skulle säga att det finns liksom två vägar. Antingen är det att här behöver vi komplettera med någon kompetens. Alltså vi har ett uppenbart hål som vi behöver fylla för att kunna exekvera på någonting. Och då behöver man ju, då är det ju på grund av kompetensen man rekryterar. Eller så kan det ju vara att men dina timmar räcker inte till. Då måste man ju se till att göra sig själv skalbar. Och se till, okej, men vad är det jag borde lägga min tid på? Vad är det någon annan inte kan göra och vad är det någon annan skulle kunna göra vid det här lagret? Och då rekrytera in någon som tar över de delarna som man kanske inte spenderar sin tid bäst på.
Hur är du som person? Har det varit svårt eller lätt att lämna över ansvar?
Nej, jag tycker det är ganska roligt, om jag ska vara helt ärlig. Jag är en person som, jag tycker ju om att ha koll. Men, och därför är kulturen viktig för mig också, för att har man en kultur där man vet att alla vill bolagets bästa och man vet att alla vill åt samma håll och man litar på varandra, då är det roligt. Om man förlorar förtroende för någon så är det ju jättejobbigt att ha delegerat eller att delegera. Så att därför är det ju just liksom både kultur och tydliga strategier och vision och sånt super, superviktigt för att kunna delegera bra, tror jag.
Har det funnits någon strategi liksom, hur ni ska rekrytera framåt? Jag tänker sen när man startar ett företag från grunden måste man ju också komma på liksom, vilka roller ska vi ha, vilka ansvarsområden ska vi klumpa ihop. Hur har det sett ut? Har det skett lite i takt med att ni har utvecklats eller har det ändå funnits en plan att det här teamet, det behöver vi nog. Vi kanske inte är där än, men det här är vad vi vill uppnå.
Det här är alltid en balansgång. Ja, det har funnits en övergripande plan på vart ska vi vara på x års sikt och hur tror vi att, så håller vi på att sätta nu faktiskt för kommande 3-5 år. Vad tror vi att vi behöver på sikt? För det behövs ju också för att sätta prognoser och budgetar och hur ska vi finansiera oss på kommande resa och liknande. Då behöver man göra en high level. Sen blir det ju aldrig exakt som man har tänkt, utan sen har vi jobbat på halvårs- och årsplaner när det faktiskt handlar om då, okay, vad vi rekryterar här nu och vilka roller blir det och hur rollbeskrivningarna ut för det. Då har det blivit lite kortare iterationer för man lär ju sig längs vägen.
Är det någon rekrytering som du minns tillbaka på som var en så här riktig milstolpe att ni fick den på plats?
Jag vet inte om det är en rekrytering, men det finns ju några rekryteringar som har blivit milstolpar för oss. För att det har uppenbarligen blivit att bolaget har kunnat få ett till ben som springer för sig själv. Alltså när vi tog in första säljchefen Malin till exempel, som varit fantastisk. Och på riktigt tar sig an uppdraget, man känner nu händer det grejer där borta. Och man är liksom i synk och allting går väldigt mycket fortare. Då blir det en milstolpe lite efteråt, för att då har man lyckats skala bolaget utöver en själv på riktigt. Liksom. Och det finns flera sådana exempel på olika personer som det blir inte en rekrytering, utan det blir att man lyckas skala sig själv utanför grundarteamet.
Ja, men det måste ju vara jättehäftigt när man ser att det verkligen händer. Mm. Som grundare är man ju ofta väldigt passionerad och skulle göra allt för bolaget, och man kanske gärna vill att de här första rekryteringarna ändå har någon typ av samma passion för att bygga Tellnäs. Första frågan är kanske så här, behöver det vara så? De man anställer i ett tidigt skede, måste de vara så här passionerade och ge allt som en själv?
Alltså det här beror ju på vilken typ av bolag man vill bygga. Så att nej, men om man vill bygga ett bolag där som ska bli stort och ska växa, så tror jag att då är ju förutsättningarna väldigt, väldigt mycket bättre om alla som jobbar på bolaget tycker att det är kul och är engagerade för den resan. Om man då har personer som inte är engagerade för det, så tror jag bara att man kommer lyckas lika bra. Men sen finns det ju andra, alltså alla har ju inte de ambitionerna, och vissa behöver bara avlastning för att göra vissa saker i sin vardag. Och då behöver man folk som kanske bara gör sin uppgift. Men vi har ju hela tiden haft ambitionen att bli liksom ett stort globalt bolag. Vi har stora visioner liksom, och vi tycker att det är kul. Och då behöver vi ha personer som kan växa med oss och som drivs av samma sak och som man kan bygga vidare på över tiden. Annars så kommer vi bli flaskhalsar.
Och hur hittar man de här personerna, eller kanske framförallt hur formar man de här personerna så att de får den här passionen och det drivet?
Ja, alltså vi satte nästan det första vi gjorde faktiskt, grundarteamet, hade vi liksom några dagars workshop där vi var så här, vilken typ av bolag vill vi faktiskt bygga? Vad är viktigt för oss? Vad är bra beteenden? Hur ska våra värderingar vara? Vi har olika principer och vi gjorde, vad ska man säga, interna kundresor. Inte bara kundresor för hur kundens upplevelse ska vara, utan hur ska upplevelsen vara som anställd. I allt från onboarding till olika scenarier man kan gå igenom. Då. Och det var också väldigt bra för oss att vara i synk kring det. För man ska ju också ha respekt för att alla tycker inte, vi pratar så här, att vi ska bygga världens bästa bolag. Men man ska också ha respekt för att alla tycker inte att samma sak är världens bästa bolag. Utan världens bästa kan vara två helt olika saker i två olika personers ögon. Så att har man bestämt sig för vad vi tycker är bäst, då är det ju lättare att dubbelkolla sånt i intervjuprocesser. Och det vi har rekryterat någon som vi har kommit på senare har bara en annan bild om vad som är en bra kultur. Och då, man kan bli lite, det kan vara skitjobbigt ett tag, för man får feedback på saker som man kanske inte håller med och liknande. Och man bara, gud, men har vi då? Men så man, nej, det här var bara, vi hade bara en olika syn om vad som var bäst. Det är full respekt för det, men då ska man bara inte vara på samma bolag. Så.
När skulle du säga då att er kultur satte sig? Var det liksom i samband med att ni hade den här workshopen och sen började anställa och implementera det, eller Har det tagit ett tag att arbeta in den också?
Nej, jag skulle säga att den sätter sig ganska fort. Alltså, det är ju det som är fördelen med att vara få i början. Utan, och alla är överens om. Och sen så handlar det om att leva som man lär. Men sen har vi från dag ett lagt ganska mycket ändå så här tid och energi. Och jobba med kultur i huvud taget. Vi är inte såna som sitter och pratar kanske om våra fyra värderingsord varje dag. Men vi har flera sessioner i veckan där vi gör kulturdrivande aktiviteter.
Har du exempel på några sådana?
Ja, vi har Magic Morning varje onsdag morgon som är en halvtimme som vi gör små workshops ur kultursyfte. Alltså det kan vara allt ifrån man ger feedback till varandra till att man delas upp i mindre grupper och diskuterar och vad betyder det här för dig, olika frågor och vad det nu kan vara för någonting. Och vi har oftast incheckningar på olika möten som har liksom en typ av värdedrivet fokus då. Och det är ett sätt att göra det liksom lite lekfullt och jobba i allmänhet och göra det som incheckningar eller utcheckningar men också faktiskt jobba med kulturen. Jag tror inte alla tänker alltid på att de här övningarna är så vi gör för kultur. Man kanske ser det som en incheckning men det finns tankar bakom.
Om du ska försöka beskriva kulturen på Tellnäs då, så vi som inte har fått uppleva den hänger med. Vad har varit viktigt för er och vad har varit den bästa kulturen för er?
Ja, men dels så vi har ju ett av våra alltså värdeord som är care. Som jag, den lever vi ut i hjärtat och det handlar ju liksom om att bry sig på riktigt. Och bry sig om våra kunder. Inte, det är inga siffror någonstans att vi på riktigt bryr sig om våra kunder men också bry sig om varandra. Att vi är liksom människor som ska må bra för att kunna göra vårt bästa jobb. Men också bry sig om bolagets framgång. Och det har gjort jättemycket för vår kultur. För känner man att alla vill, alla faktiskt bryr sig. Så kan man utmana ganska mycket. Och man kan ge varandra feedback för att man vet att man har varandras bästa hjärtat. Och det tycker jag speglar vår kultur ganska väl. I övrigt så har vi en... Jag vill liksom inte säga så här våra värdeord för det blir så klyschigt. Men jag ska säga att... Just care är verkligen vår grund. Och sen så har vi att vi är verkligen, verkligen engagerade personer. Vi har committed som ett annat värdeord. Men om man säger liksom engagerad på svenska så tror jag att det speglar också bra det här. Men behöver man vara engagerad? Jag tycker att man driver världens bästa bolag om man är engagerad och världens medarbetare. Det är viktigt för mig. Och det är någonting som jag tror också att om man är en engagerad person och tycker att det är kul och vill engagera sig kring någonting så är det också väldigt, väldigt mycket roligare att vara på en arbetsplats när alla andra också är engagerade. Om det blir en klatsch däremellan så kanske det inte är så kul. Men drivs man av att ha en engagerad miljö så trivs man också väldigt bra miljö där alla andra är det.
Är det lätt att hitta den här typen av personer i till exempel en intervjusituation? Att liksom mäta det här engagemanget eller om personen har den här förmågan att verkligen... Och ett sånt engagemang för Tellnäs?
Nej, kan jag inte säga att det är lätt. Nej, men det är klart att det finns frågor och liknande man kan ställa för att försöka förstå personen och liknande. Men nej, det är jättesvårt, ska jag säga.
Ja, för jag tänker det att det kan ju också vara någonting som verkligen visar sig när man väl är på plats. Att det här engagemanget kommer eller att det verkligen finns där. Och det kan ju också vara vissa som kanske är bra på verkar engagerade i en intervjusituation men sen inte riktigt har den där extra glöden när de väl är på plats. Så jag förstår att det måste vara jättesvårt.
Ja, alltså för det engagemang är ju jättejobbigt om man känner sig tvingad till att vara engagerad. Alltså då kan det ju bli någonting negativt. Men jag tror nyckelfrågan här är mer om man vill vara engagerad. Alltså tycker man att det är kul? För att det är också så här, vissa vill inte vara engagerade i sitt jobb. Man har andra saker man prioriterar i livet. Alltså, och man vill kanske inte lägga så mycket energi på det. Utan man vill gå tillbaka för att spara energi till att göra någonting efter jobbet eller whatever. Och det måste man ju också respektera, att alla vill inte vara engagerade på jobbet. Men de som vill skulle trivas väldigt bra i vår miljö då.
Hur introducerar ni företagskulturen till nya i teamet? Du var inne tidigare på att ni pratade om hur ska en onboarding-process se ut och så. Hur blir man introducerad till Tellnäs värld?
Vi har en en genomtänkt onboardingprocess där man alltifrån, men det första man gör är att vi har ett antal, alltså mer så här kultur och värdeord och liknande sessioner med vår HR-chef. Både för att liksom lära känna sitt närmaste team och lära känna om det är några andra nya som börjar och liknande. Så att man pratar lite mer på djupet vart man kommer från och vem man är. Och ja, med värderingarna på Tellness och göra ett antal övningar kring det då. Sen så får man ett antal sessioner för att få liksom en full förståelse för vad vi är för typ av bolag. Vart vi kommer ifrån, vart vi är på väg. Så att då engageras ett antal personer i bolaget. Jag har en session, en annan har en annan session. Och man pratar liksom om olika delar egentligen. För också det här att man faktiskt ska få en så bra full bild som möjligt. För att veta vart man är på väg. Så att man själv då sen kan ta beslut och vara med och påverka den resan. Och sen är det ju såklart ett antal sessioner kring vad man faktiskt ska göra på dagarna då. Och det är ju mer individanpassat för att få onboarding kring sitt praktiska uppdrag. Men det är en onboardingvecka.
Du nämnde ju att ni hade olika aktiviteter under veckorna som Magic Mornings.
Mm.
Hur mycket tror du man behöver jobba med kulturen kontinuerligt? Behöver man göra det eller sitter den efter ett tag också lite i väggarna så man inte lika mycket måste jobba med kulturen?
Man måste jobba hela tiden skulle jag säga. Det går jättefort. Alltså, jag var på en konferens här i helgen där det var någon som drog lite exempel på bolag som hade liksom haft en så här stora kända bolag som haft en fantastisk kultur som hade tagit några beslut och på typ så här 2 veckor var den död. Så man kan döda en kultur väldigt, väldigt fort skulle jag våga påstå. Så man måste värna om den hela tiden. Och framförallt om man växer och blir mycket nytt folk och man kanske bolaget förändras, det behöver inte bara vara personal utan man går i olika riktningar eller tar beslut på liksom ändra segment eller affärsmodell eller något tredje då, alltså ett startup och tillväxtbolag, om det är någonting som man ska vara van vid, alltså det är ständig förändring, för det är det man behöver göra för att driva bolaget framåt, för man är ju inte i status quo, och i sådana perioder så är det jätteviktigt att jobba aktivt med alla frågor som betyder något.
Är det någon fas som ni har varit i som du har känt varit mer utmanande att verkligen dra med företagskulturen in i nya fasen också? Eller där det kanske hade varit en stor risk att ni hade kunnat tappa företagskulturen så ni verkligen la på ett extra koll under den perioden?
Ja, gud, det finns hur mycket exempel som helst. Alltså det är allt ifrån, ja men covid ett exempel. Vi hade ganska mycket kring vår kultur, handlade om saker vi gjorde på jobbet. Och man som ledare, framförallt jag, är mycket, man ska leva som man lär och försöker visa liksom på gott exempel. Och helt plötsligt så sitter man på distans. Hur tusan gör man då? Under samma period rekryterar ganska mycket folk. Hur når man ut? Och framförallt jag som är liksom ledare för ledare. Man vill liksom inte gå över någon, men man vill ändå påverka i form av liksom beteende och liknande. Det var en jättejobbig omställning. Alltså jag tror vi gjorde en del bra grejer, men vi hade säkert kunnat göra en hel del annat också. Andra exempel är så här, under perioder man har väldigt, väldigt mycket att göra. Alltså jag personligen till exempel, om jag är jättestressad och har mycket annat som helst, så kanske jag inte signalerar de bästa vibes. Det kan påverka mycket, hur ser man då till att fortfarande prioritera. Så kultur och se till att inte sprida negativ eller stressad energi eller vad det nu är för någonting.
Nej men precis, det där är jag också lite nyfiken på, din roll som grundare. Hur viktigt är det att du håller den här fanan med företagskulturen fortsatt? Eller finns det nu andra också som kan driva kulturen så att just du i sådana där tillfällen när du kanske känner att jag har jättemycket att göra, jag hinner inte vara den här personen som håller liv i företagskulturen. Har du kommit ens till en sån fas där du ändå kan ta ett steg tillbaka?
Ja,
då?
Det har jag faktiskt. Det finns fantastiska fanbärare och ledare hos oss. Så att, det är en sån här grej som jag är stolt över. Att det är inte längre jag som är bolaget, utan tvärtom. Vi är många som är bolaget tillsammans.
Det kanske också är ett viktigt tips, tänker jag, att just hitta ambassadörer ute på bolaget som man inte är en som driver det.
Exakt, men sen så skulle jag, det handlar inte bara om, min förra kommentar handlar inte bara om mig som ledare och grundare, utan jag är väl av en åsikt att varje individ i ett bolag, nu är jag lite krass här, men man är ett plus eller ett minus till kulturen. Det finns liksom ingenting som är neutralt. Alltså kulturen är ju allas gemensamma beteende och hur man samspelar med varandra och hur man beter sig. Och man, ibland kan man tro att nu är jag lite, alltså orkar inte, jag kan vara lite neutral här. Nej, då är man ett minus. Så att man är, och så försöker jag tänka i rekrytering och liknande också, att så här, kommer den här personen bidra eller kommer den dra ifrån? Det finns inget neutral läge. Så att om jag är dålig, då kommer jag vara ett minus på totalen. Även fast det finns andra som är jättestarka plus, så kommer de behöva täcka upp för mig då. Inte bara steppa in.
Och där är det väl viktigt då att man inte är ett minus allt för lång tid, kan jag Exakt. Tänka mig. Och kanske då ta tag i personer som är minus under väldigt lång tid. Det blir också tydligt att ja, men nu behöver vi jobba med den här, den är uppenbarligen inte nöjd för att det är mycket minus här.
Exakt.
Du var inne på ett exempel på hur ni verkligen håller liv i kulturen med de här, ja, men morgonen när ni checkar in och så. Har du något annat hack som verkligen har gjort stor skillnad för er kultur?
Mm. Jag skulle säga, vi har på fredagar, det sista vi gör, så har vi, vad kallar det, heter mötet, heter typ Friday Kick-Ass Meeting eller någonting. Det har haft lite olika agenda över åren. Under en period så hade vi att alla delade med sig av så här, 2 stars and a wish, det vill säga att man skulle bara dela någonting som varit bra under veckan eller ge en stjärna till någon och sen en wish för nästa vecka, som var ett sätt för alla att ge lite liksom, feedback till bolaget. Och vad önskar man att, det kunde vara allt ifrån, jag önskar att vi tog tag i den här frågan för den tar energi från mig nu. Eller jag har blivit så sjukt störd den här veckan, jag önskar att bli lite lämnad i fred så jag kan få gjort något. Eller vad det nu var för någonting. Som var superbra under en period. Den var lite svårare att skala när vi blev fler personer, det tog mycket. Den görs fortfarande, fast det är lite olika grupper och konstellationer. Nu gör vi demos på fredagar, så att varje avdelning delar eller demar någonting som de har jobbat med under veckan. Och det är så roligt. Alltså det är alltid från, ibland visar utvecklarna bara en liten kodsträng, bara, det har inte blivit något, men jag löste i alla fall den här buggen, till att marknadsteamet kan dela med någon annons som har gjorts eller någon data på vad någon social mediegrej går för effekt, eller att det kan vara högt och lågt liksom. Och support brukar dela med sig av några feedback trådar som vi har fått i supporten kring vår tjänst, för att samla in liksom feedback till organisationer och sådär. Alltså det är verkligen högt och lågt, men det gör ett sätt att, framförallt nu när man, det är mycket distansarbete, att så här, alla kan få visa lite vad de håller på med. Man får förståelse över tid, vad folk gör på dagarna. Men också för få lite bekräftelse för saker man faktiskt kommit framåt. Och inte bara fira de här stora milstolparna, utan fira att man kommer framåt varje vecka.
Ja, jag tänker det bidrar ju till att man själv också reflekterar över vad man har gjort. Ja. Och så alltså, man kanske lyfter en grej, men den avdelningen som då delar med sig något kanske i arbetet att då välja vad man ska dela med sig av, också insett att sen har vi gjort det här och det här och det här. Och det är ju också lika viktigt, det tänker jag.
Exakt, och produktteamet brukar göra lite så här quiz om hur bra vi kan produkten om någon har lanserat. Och så får man liksom stå upp försvar som man har läst på och förstår villkor eller whatever. Kan man göra det här i appen eller inte? Ja, nej. Som gör att alla ändå kontinuerligt lär sig och faktiskt har koll på våra produkter.
Kul. Ni har ju gjort ett antal rekryteringar där ni faktiskt värvat chefer från andra bolag nu också.
Mm.
Som ungt bolag, hur får man med sig sådana personer som kanske då rekryteras för att ha en nyckelposition i ens bolag eller kommer med mycket erfarenhet och så? Hur har det varit att göra den typen av rekryteringar?
Nej, men jag skulle säga att likadant där, det handlar ju liksom om väldigt mycket personen. Man kan gå väldigt bet på den typen av rekryteringar, och framförallt om du har varit ledare på väldigt stora bolag som kanske inte vet vad det innebär att vara en startup, för att man behöver ju vara väldigt, väldigt hands-on. Så min rekommendation där är ju att ställa liksom mycket frågor kring, förstår man vad det betyder? Även fast man är ledare även hos oss, så är det väldigt viktigt att vara prestigelös, och man måste kunna både leda och agera och implementera delvis. Sen så är ju i den fasen vi är nu är det ju viktigt. De ska inte bara sitta och göra detaljgrejer hela dagarna, för att det handlar om att de ska kunna skala bolaget och sig själva. Men under en period framåt så behöver man ju göra the dirty work själv också.
Och även få med dem i den kulturen man har. Exakt. Och där är det ju kanske lite det här, ja, alla bidrar. Och man,
ja, men
har
ju mer erfarenhet man har, det är ju jättebra för bolaget. Men det gör ju också att man sitter på med, alltså, unga personer är ju lättare att forma, om man säger, för de har inte så mycket erfarenhet på hur det är på andra ställen. Men fördelen med att ta in seniora personer är ju att man kan ju också få in väldigt mycket bra exempel som kan stärka kulturen. Även fast vi har sagt att vi vill ha, vi är ju inte perfekta. Alltså, så att det, då kan man ju få in, tar man in rätt personer så kan det ju stärka något enormt. Och kunna få in liksom två bolagets best practice-delar och verkligen lyfta allting också.
Hur har det varit att få ihop de här unga talangerna som är väldigt enkla och formbara med seniora personer? Hur har man fått ihop dem i en och samma kultur?
Ja, det där million dollar question. Alltså, nej, men jag tror bara det handlar om att skapa utrymme för dialog. Och vi har med flit gjort mycket de här små kontinuerliga övningarna liksom flera gånger i veckan för att prata med varandra, både i teamen och tvärs teamen, och påverka löpande. Det finns ju liksom inte ett svar på gör man det här så kommer man lyckas, utan inte tro att man bara för att man gjort en onboarding så är man hemma, utan se till att kulturen är levande och någonting man planerar för, precis som alla andra frågor.
Hur många är ni på Tellness idag?
Drygt 30 personer.
Det är ett litet gäng.
Det är ett litet gäng, ja.
Jag tänker att ska börja runda av. Vi har några avslutande frågor att ställa. Och det jag tänker är att jag träffar ganska mycket entreprenörer och företagare som kanske är ett väldigt så här, sammansvetsat grundarteam som man har fått allt att funka. Man är väldigt effektiva tillsammans. Där många känner att det är lite läskigt att anställa och bli fler.
Mm.
Har du någonting, något sista du vill skicka med dem som är i den fasen? Några tips eller något man ska tänka på för att faktiskt våga ta det steget och framförallt undvika några av de risker som det kanske finns med att ta det steget?
Ja, alltså jag skulle säga så här, vad vill man med sitt bolag? Vad vill man vara om 5 år eller liknande? Och har man stora ambitioner, alltså då måste man agera. Man kan inte tro att man kommer ta sig dit om man inte gör saker längs vägen. Alltså 2, 3, 4 grundare kommer aldrig ta sig dit själv, skulle jag nästan våga påstå. Så att antingen så vill man det, och då är det ju inget alternativ än att inte, om det nu är rekrytering eller andra saker som krävs för att ta dit. Eller så får man väl erkänna för själv att man inte är redo för det ändå. Jag tror det är många som sitter i limbot där man har stora drömmar men man exekverar inte riktigt på dem. Och då blir det ju bara jobbigt. Att gör en tydlig plan, vart vill man och vad krävs för att komma dit, och sen börja göra en sak i taget.
Vad har du för bolag som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu?
Oh, det är många. Men jag är väldigt inspirerad av ett bolag som heter Mentimeter, som drivs av bland annat Johnny Warström, som också är ett väldigt kulturorienterat bolag som har vuxit sjukt mycket sista åren, och det är ett imponerande bolag tycker jag. Jag träffar honom regelbundet. Entreprenörs Sverige är ganska roligt för att folk. Jag träffar ganska mycket andra entreprenörer och man delar med sig av erfarenheter och det ena och tredje. Och han är en väldigt inspirerande person också. Sen så inspirerar mig även till exempel Särna Labs. Tycker jag gör mycket coola grejer också. Joel där. Jag har också så här pivotat lite över sin resa och hur man ställer om med personal för att göra en liten annan resa än vad man kanske gjorde från början. Ganska mycket lärdomar och imponerande därifrån.
Kul. Ja, jag tror Mentimeter har vi pratat om tidigare i podden. Mm. För att de flyttar ju kontoret utomlands en månad tror jag om året. Exakt. Eller gjorde i alla fall innan pandemin. Nu kanske de har haft det på paus. Men det är ju till exempel en jätteinspirerande del i kulturen.
Mm.
Avslutningsvis, vad har ni på gång på Tellnest?
Vi växer så det knakar, och operatören där handlar det ju om liksom att ta fler ska veta om oss. Våra kunder är super, super happy. Så att då vill vi ju att fler ska vara happy kunder hos oss över tiden. Så att det skalar ju för det. Men sen så är det ju såklart mycket nu tekniksatsningar. Där vi går globalt. Så att det är en global satsning här nu för att andra telekomspelare kan använda vår teknik för att ja, men kunna differentiera sig och skapa bättre upplevelser och ja, få en mer modern grund att stå på.
Det låter som ni kommer ha fullt upp här framöver.
Mm-hmm.
Stort tack för att gästa mig, Martina.
Tack så mycket.
Hoppas att ni fick lite nya insikter och bra tips kring att bygga team och företagskultur från intervjun med Martina. Det som jag tar med mig är att man ska fundera på vad som är det bästa bolaget för just en själv. För det här kan ju faktiskt skilja sig från person till person vad man faktiskt tycker är det bästa bolaget eller den bästa kulturen på ett bolag. Och att veta vad man själv tycker är ju såklart sen viktigt för att man ska kunna anställa rätt personer som kanske delar samma syn som dig. Det andra jag tar med mig är att man ska bestämma vart man vill. Precis som jag sa till Martina så kanske man ibland lite står i valet och kvalet om man ska våga anställa och gå från att vara det här tajta, trygga grundarteamet. Men där gäller det ju att, precis som Martina sa, bestäm dig vart du vill. Och vill du skala och bygga ett stort bolag så måste du ju faktiskt våga anställa för att kunna ta dig dit. Och känner du att du kanske inte är ute efter att bygga ett bolag som ska skala, nej men då kanske du inte behöver anställa. Så bestäm riktningen och därefter kan du sen bestämma hur och när du ska rekrytera. Det sista jag tar med mig är det här som Martina sa kring att vara ett plus eller minus, att man är antingen eller och man är sällan neutral. Och det här tycker jag bara är intressant att ha med sig själv oavsett vilka team man jobbar med, att reflektera över, är jag ett plus idag eller är jag ett minus idag? Det tyckte jag var intressant tanke att ha i bakhuvudet. Det var allt för det här avsnittet. Jag kommer släppa ett antal till avsnitt det här året och förhoppningsvis kommer nästa ut inom en vecka ungefär. Tills dess får ni ta hand om er och följ mig på Instagram, det heter i Startup Story, så kommer ni hålla er uppdaterade om när nästa poddavsnitt släpps. Ha det fint, ciao ciao!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.